Podplay.
Du lyssnar på Studio DNs partiledarintervjuer med Hanna Jakobsson och Kristina Hedberg. Nu i slutspurten av valrörelsen 2022 pressar DN partiledarna på besked.
Välkommen Johan Persson, Liberalernas rätt färska partiledare.
Tack.
Du har ju marknadsfört dig en del lite skämtsamt. Många har sett dig och väldigt gamla slipsar som har varit både breda och färgglada. Och då gör du en poäng av att du har liksom haft samma åsikt kring till exempel NATO och kärnkraften ända sedan de där små prydnaderna var moderna. Men du, hur såg slipsen ut när du faktiskt ändrade åsikt om Sverigedemokraterna?
Jag har ju haft samma åsikt tycker jag om Sverigedemokraterna sen ja, de kom in i riksdagen. Jag tillhör de som menar på att det är ett parti som har bildats av egentligen motsats orsak till att Liberalerna en gång bildades. Så det var ju väldigt länge sedan. Vi har ju tanke om frihet och rättvisa och möjligheter för människor att ha mycket egenmakt i livet. När de kom in i riksdagen så var det mycket diskussioner om att de inte skulle sitta i utskott och sådär. Och jag hade förmånen att vara gruppledare för Liberalerna då. Och jag var tydlig med det. Jag tycker man ska göra allt för att inte diskriminera det här partiet. Att ta debatten, se till att man flyttar dem och andra partier mot den politiska mitten. Det tycker jag är viktigt.
Men för några år sedan var det otänkbart att Liberalerna skulle kunna samarbeta med Sverigedemokraterna för att få fram en M-ledd regering. Menar du då det du säger nu att du har tyckt på samma sätt sedan 2010 egentligen att Liberalerna skulle kunna samverka för att få fram en regering?
Jag har inte varit främmande för personligen att i sak föra samtal med Sverigedemokraterna. Det var också orsaken till att jag under den här mandatperioden vi nu snart lämnar bakom oss i januari 2019 röstade för ett annat förslag om hur Sverige skulle styras. Ni vet de här 134 dagarna som drog ut på tiden och statsministerkandidater föll till marken. Förslag om statsministerkandidater föll till marken och och jag tyckte ju att vi skulle stöttat Ulf Kristersson och en ny regering redan då. Och det hade ju inneburit att man hade varit tvungen att föra samtal i sak med Sverigedemokraterna redan då.
Men vad tyckte du 2010 då, när de kom in i riksdagen?
Ja, men då tyckte jag att de hade ju kommit in för att vi i Sveriges riksdag hade misslyckats med några viktiga saker. Till exempel en fungerande integrationspolitik. En tillräckligt kraftfull rättspolitik för att bekämpa grova brott. Det här har ju varit ett problem i 20 års tid. Det är ju inget nytt att vi har en bristande integration i Sverige. Och det här partiet har ju växt sig starkt genom att kunna sätta på sig en egen offerkofta. Genom att säga att de är exkluderade. Det har ju många partier bidragit till. De kan inte prata med oss. Och det har ju byggt på att vi inte har löst de problem som varit så omfattande i Sverige. Till exempel, det var ju därför vi från Liberalerna sa redan i valet 2002, det är 20 år sedan, att man ska prata svenska i Sverige för att kunna bli medborgare. Det var ju massa partier som tjafsade emot detta, nu tydligen alla för.
Men du, menar du då att ditt parti har gjort en förflyttning men du har stått kvar på samma ställe hela tiden?
Alltså jag tycker ju att samtal som metod, även med extrema, är viktigt. Jag tror inte på exkludering och säga att just er kan man inte prata med. Sen har ju det där ändrats under mandatperioderna sedan de kom in. Så idag, ja det är ju inte, det finns ju andra partier som har gjort uppgörelser och stoppat skattesänkningar och ja, så att alla har ju förhållit sig till Sverigedemokraterna hela tiden i praktiken, både i utskott och i kammare.
På er hemsida så står det ändå fortfarande så här att ni ska bekämpa högernationalister. Hur går det ihop med att också samverka med Sverigedemokraterna?
Det går till så att jag är emot all form av extremism. Liberalerna är ett parti för liberala värden och det är sällan att vare sig vänster extrema eller höger extrema har något bra med sig i förlängningen i sitt bagage så att det kvarstår men
hur blir kampen om man sitter i samma gäng?
Vi sitter inte i samma gäng, vi ska föra samtal i sak med alla partier i Sveriges riksdag idag. Alla de partierna
Är ni inte fyra partier som försöker vinna valet tillsammans? Är inte det att vara ett gäng?
Parlamentariska realiteter, och vi kan föra samtal och har gjort det under den här mandatperioden med både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna från Liberalernas sida efter januariöverenskommelsen.
Men ni går ju inte till val tillsammans med Vänsterpartiet, så nu pratar vi ju om de här fyra partierna som tillsammans säger att de vill byta regering i Sverige.
Alltså, Liberalerna går till val på en liberal borgerlig regering, och att den ska bli möjlig så kommer vi kunna föra samtal med alla partier i Sveriges riksdag, och då tillhör ju Sverigedemokraterna de partier som också säger att de vill byta regering. Och då kan vi föra samtal i sakfrågor med dem. Men vi tycker inte lika alla frågor för det.
Tänkte vi skulle prata lite grann om det som ni liberaler kallar för röda linjer mot Sverigedemokraterna. Ibland pratar de om en enda röd linje, ibland om att du har massor. Vad är sant?
Den röda linjen är att vi, precis som flera andra partier, har sagt att Sverigedemokraterna kan inte 2022 sitta i en regering. Vi har sagt nej till det från Liberalernas sida. Det är våra röda linjer. Men bortom det så finns det ju mängder av sakfrågor som Liberalerna har haft som röda linjer när vi har förhandlat med Socialdemokraterna, med Moderaterna, med Centerpartiet, med Kristdemokraterna imorgon. Och det är klart att vi har röda linjer med Sverigedemokraterna också i olika sakfrågor. Men då letar man efter dem, då behöver man väl titta i vårt partiprogram och se ungefär vad vi har tyckt i alla år. Och det är saker som jämställdhet eller rätt till abort eller fri kultur, att public service är viktigt och sånt, och att vi ska ha ett fritt och oberoende domstolsväsende. Det är ju såklart röda linjer för oss. Men det är ju så att säga inget som är inskrivet, det är inget som partiet har tagit ställning till, men det är ju så självklart att här är ju områden som är grunden till att Liberalerna finns och som vi har varit med och drivit fram, till exempel jämställdheten.
Men kan du ge något exempel när det gäller jämställdheten då? För är det inte viktigt att det är tydligt gentemot era väljare vad Liberalernas röda linje går?
Alltså, vi ville till exempel skriva in, och var väl ett av de första partierna som sa det också, att vi ville skriva in rätten till abort, eller snarare rätten för kvinnor att bestämma själv över sin egen kropp. Eftersom vi ser att aborträtten är hotad i många länder runt om i världen.
Men tycker Sverigedemokraterna annorlunda än er där?
Nej, jag bara säger att för oss är det en röd linje. Så att det finns ju saker som vi slår vakt om när vi har regerat tidigare och så när vi kommer regera i framtiden.
Ja, vad är det som gör att det är stopp, bom, nej för Sverigedemokraterna i regering? Vad är det du är rädd för skulle hända om de satt med i en regering?
Ja, men
och inte bara bidrog till en regering eller förhandla budget med en regering. Om de satt med, vad är faran?
Ja, men de har en del av sin parlamentariska erfarenhet att vandra fortfarande. Och det är därför som alla partierna, som jag uppfattar av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, har sagt att samtal i sak är viktigt för att möta Sveriges stora samhällsproblem. Men inget av de här tre partierna i min bedömning har sagt att Sverigedemokraterna kan sitta i regering, och det handlar ju om att de inte är så parlamentariskt mogna kanske.
Men du menar, för du tryckte just på att 2022 kan de inte sitta i en regering, 2026 kan de göra det kanske, eller?
Nej, jag vill inte, vi pratar om valet 2022, men det är klart att Sverigedemokraterna har ju till och från retoriska utfall som är förfärliga.
Men parlamentarisk mognad, sa du, är det det enda skälet till att du inte vill ha Sverigedemokraterna i regering?
Ja, så tycker jag att det är så att en regering bygger på en kärna där man fattar tiotusentals beslut per år på en mängd områden. Och där så känner vi att vi vill bilda den här regeringen och söka stöd hos andra partier utanför regeringen. Och då kan vi prata med alla partier, och just nu frågar ni om Sverigedemokraterna, men då är detta vårt besked.
En fråga till på samma område är, för många har haft svårt att förstå vad du menar när du pratar om tänkbara budgetsamtal eller budgetförhandlingar med Sverigedemokraterna. Det har sagts att det inte ska vara några regelrätta eller fullskaliga budgetförhandlingar. Men alltså, vad betyder det i sak för den som inte själv har suttit med under förhandlingar om en budget?
Ja, men vi hade ju budgetförhandlingar partiellt inom ramen för januariöverenskommelsen. Det var ju inte fullskaligt. Vi stödde ju hela budgeten, men vi förhandlade inte om varje post. Det skedde ju inte, utan det var ett antal områden som då av resursskäl fokuserades på, som vi kände att här var viktigt. Sen dök det upp frågor som vi såg sen att det här försökte vi ändra till det, om vi såg det i nästa budget. Så att vi tog ju det här steg för steg, och den här det här sättet att hantera den här mandatperioden var ju, det fanns ju argument för januariöverenskommelsen skulle jag säga, som gjorde att en del viktiga liberala reformer kom på plats. Jag brukar säga sänkt skatt på arbete, jag brukar säga satsningar på försvaret, jag brukar säga att vi kom fram på arbetsrättsområdet på ett sätt som jag tycker var tjänar Sverige väl.
Men
för
den
framtiden.
Typen av budgetsamtal har ni sagt tillsammans från ditt parti att ni inte vill ha med Sverigedemokraterna. Nu frågar jag, vilken typ av budgetsamtal kan du tänka dig?
Ja, vi har ju sett att det har fungerat väldigt, väldigt bra i finansutskottets samarbetet. Så att det är ju ett minimum att man hanterar frågorna så som man har gjort under den här mandatperioden. Och det har ju fungerat trots allt på ett rimligt bra sätt. För riksdagen som institution. Men det är klart, om vi bestämmer om satsningar på polisen eller förbättringar för de sämst ställda pensionärerna eller satsningar på svensk sjukvård eller på skolan, då kommer det innebära budgetkonsekvenser. Så att det är klart att om man menar att det är budgetförhandlat, så är det klart att det är en budgetförhandling.
Men i finansutskottet, säger du, hur menar du att det skulle gå till? Skulle M och KD förhandla för sig och sen skulle ni prata med SD i finansutskottet, eller... Hur?
Utgångspunkten för Liberalerna är att vi går till val på en liberal borgerlig regering, och då kommer vi vara tre partier som sitter i regering. Och det är mitt uppdrag och på mina medlemmars och våra medlemmars vägnar att se till att vi genererar starkast möjliga stöd för detta. Och jag vill påminna att Liberalerna har suttit i alla borgerliga regeringar de senaste 50 åren, så det brukar fungera rätt bra. Det är tufft och det är jobbigt att förhandla, och sen får man söka stöd och se till att de här budgeten går igenom i riksdagen med Sverigedemokraterna.
Det där är ju långt ifrån klart om ni ska sitta i regering eller inte, men vi ska återkomma till det
senare. Då kan jag upplysa, det är medborgarna de som lyssnar på det här programmet bland annat som bestämmer det. Så att vill man ha en liberal politik, vill man ha regeringsskifte, ja, då finns det ett väldigt bra parti att rösta på, Liberalerna.
Menar du att ju fler som röstar på er, desto mer ökar era chanser?
Det är hela idén med demokrati. Men det är ju väldigt... Kör så ryker.
Ja, vi återkommer till regeringsfrågan, men vi stannar kvar lite i budgetfrågan ett tag till. Kan du eller kan du inte tänka dig att sätta dig runt ett bord med Sverigedemokraterna och ge och ta i en budgetförhandling?
Vi kan sätta oss med de sakfrågor, och beroende på hur resultatet blir så kommer det där kristalliseras ut. Men det är klart att vi kommer sätta oss vid ett bord med den här regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna eller de andra partierna som vill ha ett regeringsskifte. Men just nu uppfattar det bara Sverigedemokraterna. De andra är väldigt, väldigt oklara. Så att det kommer att avgöras hur regeringen ser ut och vilken tyngd Liberalerna får i detta. Vi har fokus på sakpolitiken, att förändra det som är viktigt för Sverige. Vi håller inte på med politik för oss själva eller för att diskutera vilka former man ska samarbeta. Vi vill driva fram en politik som löser klimatfrågorna, brottsligheten, skolans tillkortakommande, se till att människor kommer i jobb och att vi får en värdig vård. Det är liksom därför vi finns.
Men om jag eller någon annan lägger sin röst på Liberalerna, vad är det då du kan garantera kommer finnas med i en regering vars politik du stödjer? Vilken politisk fråga kan jag veta att genomförs inte den, så sitter inte du med där? Då stödjer du inte den regeringen.
Ja, det som jag har lovat och som vårt parti har lovat på flera stora medlemsmöten och slagit fast, det är att vi går till val på att bilda en liberal borgerlig regering, och vi kan söka stöd i sak för alla partier, och det inkluderar Sverigedemokraterna.
Men finns någon annan fråga än regeringsfrågan som jag kan vara säker på att du kommer att vara den liberala garanten för, som du säger? Vilken sakpolitisk fråga? Du vill gärna prata sakpolitik. Vilken
det kan
fråga?
Jag göra. Det kan vara fler poliser eller att vi ska se till att kvinnan, aborträtten inte hotad. Det är två frågor som jag alltid kommer att slåss för.
Och det är en kabinettsfråga för dig. Blir det inte så sitter du inte med i regeringen och släpper inte fram en sån regering?
Nej, jag ser det som orimligt med tanke på att vi har gått på val till att bekämpa brottsligheten både med förebyggande åtgärder och med fler poliser, så verkar det konstigt om vi skulle genomföra någonting annat eller att vi inte skulle stå upp för kvinnans rätt.
Men i de två frågorna så är ni egentligen överens, eller hur? Det finns väl inga riktiga skiljelinjer där när det gäller fler poliser? Eller?
Ja, nej, men jag fick frågor om man vet vad man får. Men
ja, men vad är den liberala garantin var ju frågan. Ja, vad är det man får med dig som man inte skulle få om de andra bildar regering?
Ja, du...
Själva?
Med oss får du 120 år av arbete för frihet, för tolerans, för öppenhet och respekt för mänskliga rättigheter.
Vad betyder det i sak, i praktiken? Vad kan jag hålla fast
i? Det betyder att jag tänker fortsätta med det, men jag tänker inte gå igenom fråga för fråga i något annat partiprogram för något annat parti och säga att vad jag tycker är bra eller dåligt. Men jag fick ju frågor förut om sjukvården, och då sa jag att vi har inte på vår agenda att just nu förstatliga hela sjukvården och lägga ner regionerna och dess sjukvårdsansvar. Vi har däremot på vårt program att vi vill ha ett statligt huvudmannaskap för den svenska skolan och därmed en statlig skolpeng för att öka likvärdigheten. Där tycker vi, och det är klart, då måste vi prata med Kristdemokraterna om detta. Och om, när vi ska prata med Sverigedemokraterna som en diskussion om arbetslinjen, där vi tycker det är viktigt att det alltid ska lönas att arbeta och att man ska se till att ersättningar som A-kassa är tydliga och starka fungerande omställningsförsäkringar. Där har vi olika politik.
Men det låter som att det är en pågående förhandling och lite det finns inget löfte från dig att detta genomförs med mig i regering.
Ja, jag måste ju först se till att vi får väldigt många mandat, och det är det som är hela idén med den här valrörelsen, att vi ska redovisa vår politik. Och jag pratar så otroligt gärna om Liberalernas politik, för det är den människor kan rösta på. Vill man ha ett regeringsskifte och vill man ha en stark förankring i mitten, vi har sagt någon gång ett starkt mittenankare med tydliga liberala värderingar, då ska vi rösta på oss. Vill man inte ha det, då ska vi rösta på ett annat parti, och det kanske några andra kommer göra.
Men när det gäller Sverigedemokraterna, är ni klara med den här debatten internt i partiet runt SD och vilken roll, eller hur ni ska förhålla er till dem?
Jag bedömer det som att vårt partiråd och vårt landsmöte har varit väldigt, väldigt tydligt, och jag finner en bred uppslutning runt den linje som vi nu har valt. Sen är det ju klart att när vi sen kommer till förhandlingar om hur den nya regeringen ska se ut, då kommer det finnas massa synpunkter på detta, och det är tufft att regera och det är svårt att regera, men vi gör inte för att det är lätt, utan vi gör för att det är rätt och vi gör att det är bra för Sverige.
Massa synpunkter, vad är du beredd på?
Ja, men jag är beredd på att vi kommer ha landsmöten de kommande 100 åren också, där debatten kommer gå höga om alla möjliga frågor, och det är därför jag är med i det Liberalerna som jag älskar så mycket och det som Liberalerna har stridit för och gjort till Sverige till ett fantastiskt land. Det är ju viktigt med den debatten, och det tycker inte alla lika hela tiden. Det gör man ju inte på något partis kongresser eller landsmöten.
Men tycker du själv att ni borde vara klara med den här frågan nu?
Nej, men jag tycker att det är viktigt att man har sin princip, att man kan prata med alla partier i Sveriges riksdag, att man kan hantera parlamentariska realiteter för att få igenom sin egen politik. Annars blir det en mandatmagi och ett spel där det går ut på att man inte ska prata med andra, snarare än att man ska få saker förändrade i Sverige som är nödvändiga för mina barn och barnbarns skull.
Det låter ju på Ulf Kristersson, som då blir regeringschef för den regering du hoppas på, som att just de här massa synpunkterna du nämnde nu, den interna debatten i Liberalerna, är kanske nu det enda som han personligen har emot att vilja ge dig en plats i regeringen.
Jag räknar med att jag kommer ringa till Ulf Kristersson på valnatten och bestämma tid för hur vi diskuterar hur vi ska bilda en ny regering. Och jag har goda skäl att tro att han kommer att svara ja på det och att vi bestämmer en tid.
Vad är det som ger dig skäl att tro det?
Ja, det är 50 år av liberaler i borgerliga regeringar. Det är en tydlighet om vad vi står, och att vi har gett besked i viktiga frågor om att vi vill se ett regeringsskifte.
Jag hörde honom i en intervju säga precis detta, men han sa att det var en otydlighet vad riksdagsledamöterna tycker och att det gjorde det svajigt och därför svårt att utlova en plats i regeringen.
Ja, nu är det ju... Ser det olika
och du sa ju det själv nu, att det blir en massa röster antagligen
alltså
om detta.
Det kommer finnas massa synpunkter på Liberalernas politik. Det har det gjort när vi har suttit i alla regeringar. Det har det gjort när vi suttit i opposition. Vi har alltid en livlig debatt. Det är massa synpunkter. Jag är glad för det, för jag vill inte vara med i ett
även om
parti.
Det hindrar dig från att ta en regeringspost.
Ja, alltså jag accepterar vad mina medlemmar har bestämt. Det är det jag förhåller mig till. Och nu kan jag bara konstatera att på 2 stora medlemsmöten så har man 2 gånger idag sagt att det här är den rätta linjen för Liberalerna. Vi måste ha ett regeringsskifte för Sveriges skull.
Vad vill du ha för ministerpost om det blir så då? Att ni pratas vid på valnatten och börjar dra upp linjerna?
Jag har en enorm arbetskapacitet, så jag kan ta flera stycken. Men,
nämn några.
Ja, men det kommer ju avgöras hur starkt stöd Liberalerna för. Men vi gillar ju energifrågan, vi gillar skolfrågan, vi gillar Europafrågan, vi gillar försvarsfrågan, vi gillar rättsfrågorna. Ja, du hör ju, det krävs ju ett väldigt starkt stöd för Liberalerna här, och jag känner att den möjligheten finns.
Du lyssnar på Dagens Nyheters partiledarintervju. I fokus den här gången Liberalernas partiledare Johan Persson. Och vi är snart tillbaka.
Thank you.
Då fortsätter DNs partiledarintervju med Johan Persson, Liberalerna, som gäst.
Johan Persson, du är ju stolt över din skämtsamma sida. En del ser dig kanske till och med som lite slängig. Är du rädd att göra bort dig så här på upploppet?
Så här, jag är stolt över min bakgrund. Jag är stolt att jag är mig själv. Det ni hör nu, det är vad ni får. Det ni ser som är i studion, det är vad ni får. Jag vet inte om jag är stolt över det eller inte. Jag är den jag är och jag försöker inte förställa mig. Men om jag är rädd för att göra bort mig, så vet jag att ibland kan man uttrycka sig fel, ibland kan man uttrycka sig, man kan ha missat en frågeställning, och då används ju inte det sällan emot sig. Jag har ju haft förmånen att företräda Liberalerna i många valrörelser, på gator och torg och i olika förtroendepositioner. Jag har varit med i motgång, jag har varit med i medgång. Jag är rätt vaccinerad mot människor som bara vill illvilliga saker och försöker hitta på saker och skruva saker och så. Jag hoppas att de som röstar på Liberalerna gör det för att vi har en bra politik.
Men visst är det ändå så att det är på dig det hänger, att ni tar er över 4%-spärren?
Ja, det hänger på alla våra fantastiska kandidater och duktiga valarbetare. Det är vi som tillsammans gör det här jobbet. Men det är klart att när vi pratar nu så är det ganska bra att de känner att jag säger det som de bär fram och det som i huvudsak är verkligen bestämt på våra medlemsmöten.
En stor politisk fråga just nu handlar ju om utrikespolitiken, NATO-medlemskapet och vägen dit. Och du har talat mycket berömmande om regeringens agerande i NATO-frågan. Gäller det även det skippade kravet på ett vapenembargo mot Turkiet?
Vi måste nu som medlemmar i NATO se till att vi använder den platsen vid bordet till att föra dialog och försöka sätta press på Turkiet så att de behandlar minoriteter på plats i Turkiet och dess närområde på ett mycket, mycket bättre sätt. Men det är ju inte så att Liberalerna har blivit stora fans av Erdogan. Han måste ta sig samman. Han måste se till att han blir en bättre försvarare av de universella mänskliga rättigheter så som vi erkänner. Men jag noterar att han är inte särskilt bra på det just nu.
Men det var inte riktigt svar på frågan. Vill du att Sverige ska fortsätta driva ett vapenembargo i EU till exempel?
Jag tycker att vi måste se till att vi är mycket, mycket försiktiga med att behålla och värna de regler som vi har när vi har kontrollmekanismen när vi ska exportera, oavsett om det är till USA eller Norge eller något annat land inom NATO eller utanför NATO för den delen. Så jag lägger mig inte i detta. Vi har varit tydliga med att Turkiet ska inte vara något favoritland, och jag nöjer mig med det.
Men det här kan ju bli en fråga som du faktiskt måste lägga dig i och ta ställning till, om det är så att ni på något sätt hamnar i en regering.
Ja, så vi kommer ju se till att den representant, finns ju insyn i när man tittar på vapenexporten. Det är klart att vi kommer se till att vi har beslut som stämmer överens med detta. Men det är klart att NATO innebär ju också att man har en solidaritet. Vi blir Turkiet mot förmodan anfallet på eget område, då har vi ett ansvar att hjälpa till. Och då är det klart att då kommer också vapenexportfrågorna in.
Jag bara så jag förstår. Betyder det att Sverige ska kunna exportera vapen till Turkiet eller inte?
Jag tycker att man ska undvika detta tills Turkiet har kommit på en ny kurs. Men jag inser också att och det har ju varit argumenten mot att vi ska vara medlemmar i NATO och skydda fred och säkerhet i Sverige mot rysk aggression. Då får man ju saker. Vi lever ju inte i en perfekt värld. Och det är ju klart att jag tycker att det bästa vore ju om Turkiet inte var det land som det var i sin politiska ledning.
Men nu när landet är det är, så svarade ditt parti i maj på en fråga från Ekot att kravet på ett vapenembargo står fast och att sakförhållandena som motiverade ett sånt embargo inte har ändrats. Vad har hänt sedan maj?
Det som är ju att vi nu är på väg in i NATO.
Men sakförhållandena som motiverade embargot ändrats?
Sakförhållandena ligger kvar. Jag vill inte exportera vapen till NATO. Men ni fick frågan om jag kunde tvingas att göra detta i ett annat läge. Ett ännu värre världsläge i ett annat läge. Och då vill jag, kan inte jag exkludera det. Det är det besked jag kan ge.
Nej, frågan är ju också, vill du fortsätta driva kravet på ett vapenembargo mot Turkiet i EU? Det sa ditt parti i maj.
Det finns ju kvar. Frågan är om det kommer kunna ligga kvar. Det är ju det som är frågan, och då vill jag säga att jag kan inte säga var Sverige befinner sig om 2 år. Nu är allt fokus på att vi ska skydda Sverige från den fruktansvärda situation som Ukraina befinner sig i. Tro inte att rysk aggression kommer stanna där. Vi har ett helt nytt säkerhetspolitiskt läge och i det ingår att man också snart nu är medlemmar i NATO. Det ställer nya krav, men vi har inte för ambition att satsa på svensk vapenexport till Turkiet.
Nej, det var inte frågan heller. Men vad väger tyngst om du måste välja? Att vi får gå med i NATO, att Turkiet går med på det? Eller att Sverige kan arbeta hårt internationellt för att stoppa vapenexport till Turkiet idag, inte om 2 år, idag?
Vi ska fortsätta att hålla den linje som regeringen har lagt fast. Och de bedömer att man kan gå på den här linjen vi är nu och att man inte ska exportera vapen här och nu. Och
det är inte heller driva frågan internationellt.
Ja, jag tycker att vi ska göra vad vi kan för att påverka Turkiet. Och jag tror att vi kan göra det bättre som medlemmar i NATO än inte medlemmar i NATO.
Men Turkiet har ju ställt upp som villkor att det här embargot inte ska finnas. Det ska inte finnas något stopp mot export.
Vi har ju noterat att inte Turkiet ännu har ratificerat den svenska medlemskapsansökan.
Och ditt besked är då att du kommer inte att driva på för ett embargo?
Jag förväntar mig att den svenska regeringen, och jag som jag säger, vi tycker att den här regeringen ska bytas ut. Men inte på grund av att han har fört in oss i NATO.
Ja. Det låter som att vi inte får ett rakare svar än så på just den här frågan idag.
Det är för att det är en väldigt avgörande fråga för Sveriges säkerhet och framtid. Och det är min främsta uppgift att nu se till att Sverige också blir fullvärdiga medlemmar i NATO. Vi är nästan där, men en bit kvar.
Och då trumfar det alla andra tänkbara hänsyn du har tagit tidigare till folkrätten?
Ja, en del menar ju på att man inte kunde söka medlemskap i NATO. Det finns ju partier i Sveriges riksdag som vill att vi ska vara utanför NATO. Det är en ganska allvarlig position för svensk frihet och säkerhet och för mina barn och barnbarns framtid och alla andras barn och barnbarns framtid. Men nu står vi där vi gör. Och målet är att se till att Turkiet beter sig bättre. Och då kan jag säga att det ser dystert ut på den fronten just nu. Men målet är att påverka Turkiet. Och att absolut inte sälja vapen om det absolut inte är nödvändigt. Och det beror ju på helt vad det var. Men frågan prövas ju inte de facto hela tiden i Sveriges riksdag.
Johan Persson, Liberalernas partiledare. Efter valet så väntar ju nu en vinter med befarat skyhöga elpriser och kanske till och med ransonering. Bränslepriserna har också gått i höjden och samtidigt hotas klimatet och åtgärderna mot det brådskar. Och ni stod ju bakom då den höjda reduktionsplikten. Krångligt ord som betyder att man blandar upp vanligt bränsle med mer miljövänligt bränsle. Och nu vill ni ändå sänka den. Varför då?
Vi har ju sagt att man kan göra det här tillfälligt. Och det är ju en överenskommelse vi har med Vänsterpartiet. Med Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna. Det är ju en femklöver för en femkrona när vi formulerade detta på försommaren. Och det har ju varit viktigt för att hantera det faktum att energiprischockerna som har kommit till följd av kriget i Ukraina, det ryska anfallskriget och sannolika folkmordet, så sa jag det, då måste vi hantera priserna i Sverige. Vi tyckte att det var rimligt att det blev något dyrare att tanka vid pump när vi fattade det beslutet. Vi tycker vi ska återgå till det när vi får mer normala priser på energi. Det är rimligt att människor kan leva i hela Sverige, att man kan åka till jobbet, att man kan åka till barnens fritidsutsättning på de ställen där det inte finns någon kollektivtrafik.
Men måste det kanske inte kosta att rädda klimatet?
Jo, men om du frågar någon som tankade före jul i Sverige och det kanske kostade 19,50 eller 19,85 per liter att fylla diesel, så är det många som har fattat att det är ganska mycket pengar. Och vi hade då väldigt höga priser vid pump i Sverige och som sagt, jag gjorde detta. Mitt parti och flera, vill jag säga, gick med på den här reduktionsplikten då med berått mod. Och det var ju för att vi tycker att den här omställningen är viktig. Vi kan ju applådera och välkomna att elektrifieringen av fordonsflottan för personer har gått fortare än förväntat. Och det är ju bra. Och det ska ju fortsätta. För målet är att fasa ut fossila bränslen inom transporter men också i energiproduktion, vill jag säga.
Du pratade ju om kriget här. Det kan ju pågå väldigt länge. Hur lång tid kan klimatet vänta, tycker du?
Klimatets stora utmaning är att vi ställer om vårt energisystem. Det är ju med sorg man kan se hur 8 år av förvanskning, fördumning och politiska kompromisser och önsketänkande vad det gäller fysikens lagar har fått råda. Istället för att säga att vi nu ska vi fokusera på ny reglerbar kraft, kärnkraft. Vi kan parallellt med detta bygga ut vindkraft som går lite fortare sannolikt. Men också gärna för Liberalernas del solenergi. Vi behöver fördubbla energiproduktionen av fossilfri el för att kunna fasa ut fossila bränslen. Så att det finns inte en dag att vänta. Nu ser vi hur vi i Sverige möter risker för en mycket, mycket kall och mörk vinter. Och för många människor en väldigt dyr vinter. Där vi kommer möta rullande elavbrott och ja, det blir svårt att investera och människor får stora hål i sina plånböcker och man riskerar också att tömma sina sparkonton för att hantera de här elpriserna. Och det är helt självförvållat i sig. Det har inte ett dugg med Putin att göra. Det har att göra med att man lägger ner Ringhals, man har inte investerat.
Men om vi går tillbaka till reduktionsplikten, när tycker du att det är rimligt att gå tillbaka för Liberalerna och ställa sig bakom den höjningen?
Ja, men så fort som möjligt. Vi tyckte att det pris vi då... Den höjning som skedde då före jul och som vi var med och stödde, den kunde vi ta. Den takten var rimlig, men sen kom kriget och då måste man hantera situationer här och nu. Politik är inte att säga vad som är sant och vad som är rätt och vad som är enkelt. Det är också att hantera. Vi måste ha medborgarna med oss på det här och elektrifieringen av våra fordon, det fortsätter oavsett om dieseln för många människor som inte har någon annan bil eller transportsätt kostar så att säga 25 kronor liten eller om det kostar 19,50.
Vad är så fort som möjligt?
Ja, så fort som möjligt. Jag vill att hela Europa som då tyvärr har byggt fast sig i ett beroende av den ryska gasen. Det har ju varit oansvarigt på många håll i Europa för att just avveckla kärnkraften. Och det har ju visat sig varit ett vansinnigt beslut av säkerhet och för konsumenter och för klimatet. Alltså gas är ju fortfarande ett fossilt bränsle.
Ja, vi fick ingen riktigt svar där på datum.
Ja, men så fort som möjligt. Ja, du vet att jag vill bara att Ukraina ska vinna kriget. Då kommer det här ändra sig. Det är det
först när kriget är över som du kan tänka dig att lova en
återgång? Men jag har sagt att vi har valt att tillsammans med Vänsterpartiet och tillsammans med tre andra partier ingå en tillfällig nedsättning av detta för att kunna hantera livet för människor som bor utanför storstan.
Det finns ju en del som säger att all annan politik måste underordnas kampen för ett hållbart klimat. Och du började med att säga att den kampen måste nog kosta. Men just vid bensinpumpen får det alltså inte kosta på det här sättet.
Jag vet inte hur jag ska förklara det här för människor förstår det här regeln. Jag vill påstå att jag hoppas att ni också kan ta till er där att 20 kronor liten
är det för
diesel är väldigt, väldigt mycket pengar. Och jag så noterade att i december när vi
och
genomförde det
här... Och så mycket
det
får det inte kosta då att rädda klimatet?
Vi ligger ju längst fram i att blanda i så att säga, med reduktion. I diesel till exempel. Och jag är glad för det. Jag tycker det har varit bra. Vi ska gå före. Men att stirra sig blind på detta och sen inte göra någonting åt produktionen av el för att kunna försörja nya elbilar, nya eltransporter oavsett om det är gods eller persontrafik. Det är ju inte klokt. Det är liksom att man missar hela möjligheten. Omställningen kan ju inte ha ett egen syfte att straffa vanliga människor. Fråga vem som helst som bor på en mindre ort eller i bygderna. Det är väldigt, väldigt dyrt att tanka bilen även när dieseln kostar 20 kronor.
Ja, Johan Persson, tiden håller på att rinna ut för den här intervjun och tiden fram till valdagen blir allt kortare. Vi har några avslutande frågor som handlar just om hur det kommer vara för dig den 11 september i år. När ställer du klockan?
Söndagen den 11 september. Jag kommer nog vakna mig själv, men jag ställer mig på 6.30.
Vad äter du för att ladda?
Den 11 september.
Mm-hmm. Allt handlar om den 11 september.
Ja, okej, nu förstår jag. Men det blir väl det blir lite kvarg med lite flingor, eller müsli. Och så snor jag lite av den här söta flingorna, eller müslin som barnen brukar ha lite socker i. Ja, så jag fuskar där fast jag inte borde. Och sen blir det ägg och kanske en macka och så 3 koppar kaffe.
Har du någon maskott eller någon lyckobringande rutin som betyder något för dig en sån här dag?
Jag ska vara noga med att sätta på mig en snygg skjorta Jag tror det blir många intervjuer och jag ska se till att jag har en reserv om jag spiller kaffe på den under dagen.
Det krokar i nästa fråga. Hur kommer du vara klädd på valvakan? En snygg skjorta?
Ja, och byxor, kanske och byxor och skor tänkte jag väl. Men vi får se hur många skjortor jag hunnit förbruka. Men det är väl klart att jag kommer vara ungefär som det är annars. Det blir väl en, ja, det är en högtidsdag så det blir nog kavaj.
Vem ringer du först för att fira eventuella framgångar?
Ja, flera av dem som står mig absolut närmast, familj och kärlek och sånt där, det kommer ju vara på plats hoppas jag på valvakan. Så att då hinner man nog notera klockan 20:10 ungefär när man vet var det barkar. Sen kommer jag väl ringa till mamma och pappa om inte de är hemma, eller om inte de är med.
Och om du behöver tröst, stör du samma personer då?
Ja, men det blir ju familjen och ja, så Marie som jag lever med. Hon både tröstar och uppmuntrar mig och lugnar ner mig om jag blir för upphetsad. Och det sista händer ibland.
Din magkänsla just nu då? Hur många procent av väljarnas röster får ni?
Ja, det vågar jag inte gissa på, men jag tycker det är kul om vi når förra valets resultat. Men målet för Liberalerna är ju 10%. Om ni inte får det nu så blir det nästa val.
Tack Johan Persson.
Tack så mycket.
Du har hört Studio DNs partiledarintervju med Liberalernas partiledare Johan Persson. Intervjuade gjorde Kristina Hedberg och Hanna Jakobsson. Ljudtekniker Daniel Costantini och Patrik Misenberger. Exekutiv producent Matilda Hansson.
Podplay.